Vad härligt att det är så varmt så att man kan predika i shorts och flipflops. Det är underbart. Jag är väldigt mycket en shorts och flipflops typ av kille. Och under ganska många år så var jag också en kepskille som hade keps på mig jämt, så att folk undrade om jag sov med den också. Och det här var ju inte superpopulärt hos alla, framförallt inte de äldre i kyrkan. Och vid ett tillfälle så kom det fram en kvinna i 60-årsåldern till mig inför en gudstjänst och sa det att jag har en överenskommelse med den heliga ande, sa hon. Och det är att man inte har keps på sig i kyrkan. Och då sa jag att det är ju jättefint att du gör överenskommelse med den heliga ande. De gäller ju i så fall bara dig. Jag har ingen sån överenskommelse med den heliga ande, utan jag har en annan överenskommelse med den heliga ande, sa jag. Och det handlar om två saker. Dels så behöver alla få komma som de är i den här församlingen. Och det innebär att man får se ut som man vill och man får klä sig som man vill. Och känna att här kan jag vara som jag är. Och det andra, det är att Paulus säger att allt har jag gjort för alla för att åtminstone vinna några. Och jag är satt här för att vittna för ungdomar om vem Jesus är, och det betyder att jag ser ut som dem och är som en av dem för att kunna plantera evangeliet bland dem. Och att det också funkar så och bär den frukten fick jag flera exempel på, inte minst när vi på vårat skidläger fick leda en kille till tro, en av de här hårda, coola killarna som verkligen inte följde med för att det var ett kristet läger utan för skidåkningen. Och han hade ett otroligt starkt möte med Jesus under en resa. Och efteråt så sa han det när jag pratade med honom att ett av mina starkaste argument, det rök redan när du klev på bussen, sa han. Ja, vad var det då? Ja, helt plötsligt så kommer det in en kille som är pastor och som klär sig som jag. Som har de kläderna som jag längtar efter och som pratar surfing och skidåkning och fotboll som är mina intressen. Och jag har alltid tänkt och intalat mig själv att kristna är torra och tråkiga och har inget roligt i livet och klär sig jättetråkigt. Och det rök direkt, sa han. Nu ska vi inte prata om det, utan vi ska prata om den sista pusselbiten i våran gudstjänstserie, predikoserie om att vara en äkta Jesusrörelse. Men det är klart att de här inslagen finns där också. Extraordinär gemenskap. Hur bygger vi det? Vi har ju pratat om att i centrum för varje sån här Jesusrörelse som förvandlar sin omgivning så finns den här tydliga bekännelsen att Jesus är Herre. Och nu ser vi hela spannet av de andra kännetecknena som också har funnits där från den första församlingen genom hela historien. Att ha fokus på att göra lärjungar, att ha fokus på att leva ut den kristna tron i praktiken, alltså att förkroppsliga evangeliet. Vi pratade om den apostoliska tjänsten och funktionen, hur den bygger upp honom till bygger upp församlingen till att gestalta Jesus och vara fortsättning på hans tjänst. Och för två veckor sedan så pratade vi om hur vi är tänkt att fungera som kyrka eller organisation. Alltså våra system och strukturer. Hur de kan vara sådana som maximerar och förlöser liv. Och nu är det dags att sy ihop det med den sista byggstenen som handlar om våran gemenskap i församlingen. När Jesus börjar sin verksamhet, han döps och sen sätter han igång med sin offentliga verksamhet. Vad gör han då? Han hyr inte en stor arena. Han sätter inte upp några affischer eller annonserar för att försöka samla så många människor som möjligt. Nej, han samlar en grupp vänner. Han samlar 12 följeslagare som ska leva tillsammans med honom och han kallar dem vänner. Han hyr inte in en grupp människor för att utföra ett arbete utan han bygger djupa relationer med de här. Och sen skickar han ut dem. Att utföra uppdraget utifrån den relationen och tillsammans med varandra. Och det här är ju det som vi strävar efter att efterlikna. Den gemenskap som Jesus lämnar efter sig. I början av apostlagärningarna så kan vi läsa om att de är 120 stycken som är samlade i Jerusalem i väntan på anden. Och sen låter Gud sin ande falla och Gud lät varje dag nya människor förena sig med dem, läser vi. Så den här gruppen kristna blir ju ganska snart för stor för att alla träffas på en gång. Så man delar upp sig och man träffas i hemmen. Man möts fortfarande ibland, i templet framförallt, i större grupp. Men framförallt träffas man i hemmen där man läser skriften tillsammans. Man ber tillsammans, man undervisar varandra. Man påminner varandra om det Jesus lärde. Man firar nattvard tillsammans och betjänar varandra med andliga gåvor. Och när man läser om det här, vilket vi har gjort rätt mycket under våren, när vi har gått igenom apostlagärningarna, så slås man ju av vilken enkelhet det här präglas av. Enkelhet och enhet och kärlek och överlåtelse till varandra och till Jesus. Det står ju om dem att de hade allt gemensamt. De sålde allt de ägde, de delade ut åt var och en efter behov. De höll samman, de möttes varje dag, står det. Och var omtyckta av hela folket. Man byggde djupa relationer. För utan djupa relationer så blir tron steril. Våran tro måste flöda fram ur de här djupa överlåtna relationerna. Både till Jesus men också till varandra. Det handlar aldrig om att samla stora skaror människor. Även om det är det vi oftast gläds mest åt. Det handlar inte om att fylla alla stolar. Det handlar inte om att locka fram stormande applåder. Utan det handlar om att dela livet och tron på djupet. Så att vi tillsammans kan utföra uppdraget utifrån det. Den bibliska gemenskapen är ju inte vilken gemenskap som helst. Det finns ju gemenskap överallt. Överallt där människor träffas. Och det finns ju härlig gemenskap i många tänkbara sammanhang utanför den kristna församlingen. Men det vi hittar i Nya testamentet är ju något mer än det. Vad är det som finns i den här gemenskapen som är extraordinärt? 1972 så kraschade ett flygplan i en bergskedja i Sydamerika, i Anderna. Ombord på det planet så finns det ett helt rugbylag från Uruguay och en del av deras familjemedlemmar och vänner. Totalt är de 45 personer som känner varandra. 17 av de här överlever inte kraschen. Och de andra är strandade uppe i bergen i 2,5 månader. Under tiden så mister 12 människor livet, varav 8 stycken vid ett och samma tillfälle i en lavin som drabbar dem. Och till slut så bestämmer sig 3 av dem, vi måste chansa. Även om oddsen är dåliga så måste vi göra någonting. Så de bestämmer sig för att gå iväg och försöka hämta hjälp. Så de går till fots över bergen i över 2 mil. Utan syrgas, utan någon utrustning, utan tillräcklig skydd mot kylan. Men de lyckades. Och 16 människor överlever den här hemska olyckan. Och det har format ett sånt enormt band mellan de här 16 människorna som är kvar. En djup vänskap för de som har delat någonting så starkt och så traumatiskt. Det här blev ju en film så småningom under 90-talet som heter Alive. Som är ett tips om ni inte har sett den. Som skildrar hela den här historien. De här människorna har ju kontakt fortfarande. De träffas varje år på grund av de band som formades under den här intensiva perioden. ...2001 åkte jag tillbaka till Australien. Då hade jag varit nere en period och visste vad jag kom till. Jag hade smakat på en enormt stark gemenskap som fanns på den här missionsbasen. Närmare 100 människor levde under samma tak och delade ett gemensamt mål. Att känna Gud och göra honom känd. Det var det man kämpade för tillsammans, sida vid sida, varje dag. En del i kortare perioder, andra i längre. Men oavsett hur lång tid man var där så visste man hela tiden, det är det här vi är här för. Varje dag. Man delade också en hel del svårigheter som det innebär att leva på en missionsbas. Att man alltid saknar pengar till exempel. UMU internationellt heter Youth with a Mission, YWAM. Men utläses ofta Youth Without Any Money. Lite sarkastiskt. Unga utan pengar. Och det stämmer ju. Man lever i tro på att de här pengarna ska komma in på något sätt. Så att man kan fortsätta vara där och göra det som Gud har kallat en till. Man lever långt ifrån familjen. Och delar det tillsammans. Man ger upp mycket av bekvämlighet och lever i kollektiv. Kanske även med sin nuvarande familj. Vi hade 4 unga familjer som levde där på basen hela tiden. Så när jag och Tobias åkte ner 2001 för andra gången så resonerade vi som de bekväma svenskar som vi är. De hade bett oss komma ner en månad i förtid innan vår lärjungaskola skulle börja. För att de hade brist på musiker och sa, kan inte ni komma en månad tidigare och hjälpa oss att tjäna i lovsången? Jo, men det kan vi göra, sa vi. Och då fick vi vara med och förbereda för vår lärjungaskola och de 30 andra som skulle komma och ställa i ordning alla rummen. Så vi visste ju att det finns 2 rum där det bara är en våningssäng i. Där man ska sova 2 och 2. Annars är det 2 våningssängar i ett lite trångt rum där man bor på varandra. Nu är vi här i förtid. Nu har vi chansen att se om vi kan inte lägga beslag på ett av de här rummen. Så vi bjöd ut basledaren Stevo på fika. Och så hade vi sammanställt våra bästa argument. Liksom. Så vi drog dem för honom. Ja, men vi har ju varit här innan och vi har ju en större överlåtelse till basen. Vi tänker vara kvar efter skolan är här. Vi tjänar i lovsången. Vi radade upp de här argumenten och så sa vi, borde inte vi få ett av de här rummen så att Tobias och jag kan bo tillsammans och själva? Och då sa han, är ni klara nu? Ja, nu är vi klara. Och så började han gapskratta. Och så sa han, inte en chans. Och vet ni varför? För att jag vill att ni ska få den bästa lärjungaskolan ni kan få. Och det får ni inte då, sa han. Vi skulle kunna göra det mycket mer bekvämt för alla som kommer hit. Vi har möjligheter och resurser att alla inte skulle behöva bo 4 och 4 jättetrångt på varandra. Men vi väljer att inte göra det. För att leva kollektivt är inte problemet, sa han. Utan det avslöjar bara problemen som finns i dig. När ni gnuggas mot varandra, när ni bor på varandra, när ni delar de här sakerna tillsammans, då kommer det fram som finns gömt i era hjärtan och så måste ni ta tag i det. Så det är fullt medvetet att vi väljer att inte göra det bekvämt för de som kommer hit. Och jag är jättetacksam för det. Att han inte lät oss få så bekvämt som vi ville. För de band som formades under den här skolan och inte minst under 5 veckors missionsresa till Bali med de här människorna. Med Carrie från Kanada längst till höger. Sen är det ju jag där, näst längst till höger. Ser ni att jag har gjort det här lilla tricket när man drar ner shortsen så att solbrännan syns? Den gamla klassikern. Shane och Catherine från Australien, de lever fortfarande i tro, har gjort det med sin familj ända sedan innan 2001. Rob och Greg från USA, Terje från Norge och Lauren från Australien. Vi skulle kunna fortfarande ringa varandra när som helst och be om vad som helst. Och vi skulle få det och vi skulle ställa upp med det. För att man har upplevt något intensivt tillsammans som man inte har delat med någon annan. Den här extraordinära gemenskapen som kännetecknar en äkta Jesusrörelse är den typen av gemenskap som formas av en stor prövning eller katastrof eller av ett äventyr eller ett gemensamt uppdrag. Att man möter en stor utmaning som gör att man måste hitta varandra på ett nytt sätt för att klara av det, för att vi är beroende av varandra. Vi hittar ju samma sak även om det kanske är i mindre skala ibland, i mindre dramatiska sammanhang. Det som vi kallar för laganda. I ett lag som utövar sport. På en arbetsplats där man jobbar hårt tillsammans för att slutföra ett projekt. Eller en deadline. I Expedition Robinson är det precis det som händer. Man tas ur sitt vanliga sammanhang och man sätts någon annanstans och delar prövningen av att överleva och vara beroende av varandra. Eller på en missionsresa. I församlingen så är den utmaningen som vi behöver samlas kring det här. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att vara en del av Guds mission. Oavsett om det är stor eller liten grupp. Oavsett vad rubriken på våra samlingar är. Så är det ju det här som vi behöver samlas kring och ingenting annat. För om vi samlas kring en massa andra saker som inte har en riktning utåt så kommer vi aldrig till mission även om vi vill det. Men om Guds mission är det vi samlas kring så måste vi göra alla de här andra sakerna För att de är ju medlen och verktygen genom vilka vi utför uppdraget. För att kunna utföra det här så måste vi vara kärleksfulla och tjänande. Vi måste dela livet med varandra. Vi måste be för och betjäna varandra. Vi måste göra det tillsammans och vara beroende av varandra. Annars kan vi aldrig få jobbet gjort. Så extraordinär gemenskap händer ju längs vägen när vi fokuserar på det här. Har ni sett den här filmen? Hitta Nemo. Det är ju en härlig film om en ung fisk som blir tillfångatagen och tas ur sin naturliga miljö i havet och hamnar i ett akvarium. Och när han väl hamnar där så vågar de andra fiskarna i akvariet inte komma nära honom. För de tänker att han bär på massa bakterier och smitta från havet. Så han måste bli rengjord innan de vågar komma nära. Och sen går ju det här livet i akvariet sin gilla gång. Det lunkar på, det är tryggt och säkert. Men för Nemo känns det ju lite sterilt och lite tråkigt. Han är ju van vid havet. Och när de börjar prata med varandra så visar det sig att en del av de här fiskarna som har levt hela sitt liv i akvariet också drömmer om det stora havet. Så efter mycket äventyr så lyckas ju Nemo ta sig tillbaka ut i havet och återförenas med sin pappa Marlin. Och ett akvarium är ju en konstgjord miljö. Där fiskar kan simma. De kan föröka sig, de kan få tag i mat med minimal ansträngning. De behöver inte oroa sig för någon fara eller att bli uppätna. Men ett akvarium är också en väldigt känslig miljö. Den tål inte särskilt mycket störningsmoment, utan man måste regelbundet göra rent i akvariet och hålla koll på temperatur och pH-värde och alla såna här saker och mata fiskarna. En fisk som lever i havet måste ju kämpa mycket hårdare för att undvika faror och för att finna mat. Men eftersom de har lärt sig hantera många olika förhållanden så är de också mycket mer förberedda på att möta en stor utmaning. Förstår ni vart jag vill komma? Vi har en väldigt härlig gemenskap i den här församlingen. Och i de allra flesta utav församlingar. Mycket värme, mycket omsorg om varandra. Men vi längtar ju efter något mer. Efter att nå fram mer till människor och efter att kunna gå ut. Men det saknas någonting, känner vi. För att hitta fram till det här beroendet av varandra. Och det som saknas är ju risk. Och äventyr. Och att vara förberedda på att möta olika slags utmaningar utifrån att den miljö som vi lever i hela tiden förändras. För den västerländska kyrkan har ju skapat nästintill konstgjorda miljöer i sina församlingar. Totalt befriade från risk och äventyr och utmaning och känslan av att vara på väg tillsammans. Förskjutningen från att den kristna rörelsen som i början såg varje troende som arbetade i Guds rike till den institution som bara räknar med professionella, ordinerade anställda har ju passiviserat majoriteten av alla kristna i västvärlden. Och sen kombinerar vi det med västerländskt medelklassamhällets enorma besatthet av trygghet och säkerhet och bekvämlighet. Och du får en kyrka som där de allra flesta lever sina liv långt ifrån den frontlinje där vi känner att här utbreds Guds rike. Nöden är ju uppfinningarnas moder, säger man. Och när vi lever våra liv på bekvämt avstånd från den här frontlinjen så berövas vi ju på den kreativiteten och den fantasi som behövs för att kunna möta utmaningen i vår tid. Och status quo. Att bevara det som har varit, att inte vara på väg någonstans, är alltid en förstadie på undergång. Men vi är ju skapade för att leva i havet och inte i ett akvarium. Jesus säger till sina lärjungar, jag sänder er som får in bland vargar. Och vårt uppdrag är ju att leva i den verklighet där våra medmänniskor lever sina liv. Det kan ju kännas obekvämt och skrämmande ibland. Och vi kan möta faror där. Men Gud har ju aldrig lovat oss ett liv utan prövning och faror och obehag. Utan det han har lovat är att hela tiden gå med. Jag kan inte komma på en enda människa, vare sig av de bibliska gestalterna eller de andra som vi framhåller som hjältar i tron, som inte vittnar om stora svårigheter, om fara, om förföljelse, om motgång eller till och med döden. Och vi samlas i våra enormt trygga miljöer och så berättar vi historier om de människor som riskerar saker och längtar efter att vara som dem. Varför påminner våra liv så lite om det här som Paulus skriver här? Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar i ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting. Men äger allt. Jag tror att Gud kallar oss ut ur våran bekväma livsstil. Jag tror att Gud kallar oss att lägga ner vårat besatthet av trygghet och säkerhet inför honom. Och följa honom ut på missionsfältet. Och det finns vart vi än befinner oss. Men jag tror att vi måste pränta in i våra bekväma västerländska sinnen att tro innebär alltid en risk. Annars är det inte tro. Vi kan inte följa Jesus utan att ta risker. Evangeliet ifrågasätter oerhört mycket av våran västerländska livsstil och Jesus gör det ännu mer. Och när vi då oftast löser den spänningen som uppstår mellan Jesus skarpa utmaningar och våran trygga, bekväma tillvaro. När vi löser det på evangeliets bekostnad så blir det en harmlös kristen religion kvar. Det behöver inte alls handla om fara för livet. Men det handlar definitivt om att gång på gång kliva ut våran bekvämlighetszon. Men när vi gör det tillsammans. Så kommer vi också få uppleva vilka band som skapas. Vilken extraordinär gemenskap i Jesu namn som finns där. Och vi lär oss vad Gud kan göra. Och vi lär oss att lita på honom på ett helt nytt sätt. Guds församling är en Jesusrörelse, ingenting annat. Och därför behöver vi fungera som en sån. Vi behöver ha en bekännelse om att Jesus är Herre som utmanar allting i våra liv. Vi behöver vara lärjungar som gör andra lärjungar. Vi behöver leva ut de goda nyheterna i praktiken. Vi behöver återupptäcka vad Efesierbrevet 4 säger om hur vi ska fungera som församling. Och vi behöver ha strukturer och organisation som maximerar andens liv. Och så behöver vi ge oss ut på en resa tillsammans. Ett äventyr med målet att utföra Guds mission i världen. Apostlagärningarna är ju inte bara en beskrivning av den fantastiska gemenskap som fanns bland de första kristna. Utan det är en beskrivning av vad som alltid händer när allt det här som aktiveras, som ligger slumrande i dig och mig. Det är vad det ser ut som när vi är vägens folk som det står. Men då måste vi ju vara på väg någonstans. Och vi måste vara på väg tillsammans. Amen.